känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Det är en ny säsong av Polyprat. Vi ska få lyssna på massor med historier. Människor kommer att få berätta alla sina smaskigaste hemligheter för oss. Eller kanske
och helt sorg. Vanliga berättelser.
Ja, eller hur? Gud vad tråkigt. Eller jag menar, jo det kommer bli skitbra. Vi kommer att få möta massor med människor den här hösten. Och jag är så taggad att sätta igång. Minna, hej, hur är det med dig?
Hej Karin. Jag är också taggad. Jag känner att det finns så mycket att berätta hela tiden. Det tar liksom aldrig slut. Det finns ingen botten i alla de här historierna som jag vill dela i den här podden. Mm.
Och du har ju dessutom din primärpartner hemma nu, så att nu kan man ju liksom prata med dig igen.
Ja, segelbåten är i hemmahamn och det har gått jättebra. Hela vägen från Tyskland till Stockholm. Så nu behöver vi inte prata mer om den för nästa sommar tycker jag. Den har fått nog med fokus.
Med segelbåten i Polyprat. Viktigt.
Jag tänkte ta och packa in den lite grann och göra den lite mer bortglömd under några månader. Så att det finns utrymme för annat att komma in i mitt liv.
Det är någonting med höst och nystart. Båten är inpackad, Minna har tid att göra podd igen och vi ska dessutom få prata med en människa som är faktiskt väldigt ny för oss båda. Välkommen hit Sara.
Hej Sara.
Vem är du? Berätta lite.
Ja, vem är du? Berätta. Alltså, vi vet ingenting om dig. Vi vet bara att du har hört av dig till oss och har vill gärna väl dela dina erfarenheter och din historia.
Ja, men precis. Nej, vem är jag? Nej, jag är en ganska vanlig tjej. 30 år. Liksom, jobbar som pedagog. Tycker om att sjunga och sådär. Men är också väldigt ny i, ganska ny polyamorös. Eller ny och ny, 2 år.
Så 2 år är lite både och. Man är lite, alltså man har ändå hunnit göra lite grejer, både rätt och fel, tror jag. Mm. Efter 2 år. Dessutom har du en sjukt snygg keps.
Tackar, berätta. Tackar. ja, det står unna dig. Synd att slänga ju.
Och om man nu lyssnar på det här om 5 år, vad fan, liksom. Varför står det unna dig på skånska?
Och det är en supercool dragartist som myntade det begreppet i en sång.
Varför hörde du av dig till oss?
Nej, men jag såg ju att ni sökte folk som ville berätta sina berättelser om hur de liksom kom till att bli poly, till att hamna där. Och jag tycker att min resa är ganska spännande, så jag ville dela med mig av det.
Tycker du att den är spännande? Kommer vi tycka att den är superspännande?
Ja, absolut. Alltså, men då skulle jag vilja så här, om du nu börjar från början så här. Ja, är det här, är poly något som du kom på plötsligt? Eller har du så här gått och gnagt länge? Eller hur börjar det alltihop?
Alltså det utvecklades långsamt. Men när jag kommer till insikt med det nu så finns det inget annat. Så är det ju. Och när man insåg också, eller när jag insåg vem att jag var poly, så kunde jag se tillbaka tidigare, ännu tidigare i livet, att det fanns ju redan tecken på det tidigare.
Vadå tecken på det?
Det var en gång i min ungdom, tänkte jag säga.
En gång i min ungdom. Älskar dig.
Jo, men typ så, faktiskt. Det var så här att jag var i en relation med en kille. Och den relationen tog slut. Men känslorna fanns kvar. Sådär. Och sen mötte jag en annan kille. Och fick känslor för honom. Men den första killen kom och ville ha mig tillbaka. Och det blev liksom lite sådär att jag stod mellan 2 killar. Och det enda jag ville var att vara med båda 2. Jag förstod liksom inte hur jag skulle välja däremellan. För att jag hade ju känslor för båda. Men familjen och samhället och alla sa ju det, att man måste ju älska en mer än den andra. Så måste det ju vara. Såklart. Så till slut så blev det ju ett val. Men sen så blev det också att även om jag gjorde ett val så känslorna var som sagt där och vi träffades. Så att, då blev det lite svek där också. Får jag lov att erkänna. Och det var jobbigt. Men det för tänker det... jag att många hamnar i det. För att man står och brottas med känslor.
Ja, men så är det ju. Det blir ja, men slitsamt att få ordning på någonting i en väldigt normativt kontext. Hur relationer ska göras.
Precis.
Och så kanske man är ung också och inte har så mycket förebilder och så. Men hur lever du nu?
Hur lever
du
nu?
Ensam eller?
Nej, men jag lever i, jag är gift med min man. Och sen har jag också utöver det en flickvän.
Mm.
Yes, så jag bor ihop med min man.
Den här mannen, när ni blev tillsammans, var det liksom polyamoröst från början? Eller är det någonting som har kommit?
Nej, men alltså han var faktiskt en av dem som var i den här historien från början.
Vem var han? Var han den du valde, den du inte valde? Det här är spännande.
Han var den jag valde.
Han var den du valde.
Ja.
Så ni har klarat er genom svek och öppnande till en polyrelation och liksom ganska mycket förändringar?
Ja, men precis. Alltså, jag har ju varit tillsammans med den här mannen i halva mitt liv. Mm. Så att, och det är också en sån där del att alltså, han har ju känt mig sedan jag var inte ens byxmyndig, tänkte jag säga. Men alltså, han har känt mig liksom sedan jag var så liten och blev äldre och mognare och blev vuxen.
Mm.
Så det är också en del i det. Och eftersom vi har varit ihop så pass länge och vi träffades när vi var så pass unga, det är 5 år mellan oss ska sägas. Och då var det ju så att när vi väl alltså i våra relation att det var så här, ah, nu ska vi spendera resten av vårt liv tillsammans, men vi har ju knappt varit med några andra eller haft flera relationer, knappast.
Mm.
Och så gifte vi oss där också när ja, men alltså jag var rätt ung, 22. Där.
När kom Polly in i era liv då?
Ja.
Alltså förutom den här, och jag måste välja, och nej, och så.
Ja, men det är lite roligt. Det var så här att jag är ganska öppen av mig. Och jag säger ofta det jag tänker på. Och så var vi på en middag hos hans föräldrar. Och lagom till när de plockade ur disken och ska liksom inför efterrätt, så ställer jag bara frågan rakt av att men har du funderat på att ligga med andra någon gång?
Till din kille?
Till min man.
Till din man.
Jag tycker det känns jätteskönt att det inte var till en av din mans föräldrar. Före du frågade din man. Ja.
Mm. Nej, men till min man. Och han blev ju ganska överraskad av den här frågan, såklart. Men han sa ja. Och så frågade han om jag hade funderat på det. Och då sa jag ja, men det har jag gjort. Och sen kom efterrätten in.
Mm. Men det är bra, så hinner man tänka lite.
Ja, men då hade vi kunde inte prata mer om det riktigt. Sådär.
Det kanske inte var det bästa valda tillfället. Eller så var det ett bra tillfälle just för att det var lite skyddat. För att man kan bara säga några små brottstycken utav det man tänker på. För att man är omgiven av sina svärföräldrar.
Ja, men lite så. Och sen, jag tror inte ens att vi pratade mer om det den kvällen. Utan det blev liksom bara som något liggande litet frö.
Uh-huh.
Och men tog inte upp det något mer, utan att vi visste om det så gjorde vi båda efterforskningar på varsitt håll.
Mm.
Och vi hade ett väldigt bra samliv under den här tiden, ska jag tala om.
Mm. Kanske var lite inspirerade liksom så här.
Ja, men lite så tror jag ändå.
Gud vad göttigt.
Och sen tog det ett år. Ja. Så från togs frågan,
vingade orden. Ja. Vill du ligga med andra? Eller har du tänkt på det?
Så togs det upp igen. Och då visade det sig att han hade kollat på någon amerikansk tv-serie som handlade om swinging.
Mm.
Och jag själv hade kollat upp klubbar i Sverige och kollat upp liksom forum, läst på massor om det.
Mm.
Det här med att vara med andra. Och sen provade vi gå på klubb.
En swingerklubb liksom.
Mm. Ja, precis.
Mm. Eller så parklubb.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Mm. Och hur var det?
Hur var det? Det här är ju helt nytt territorium. Du vet, jag har aldrig varit på någon sånt. Så jag är så här, hoppla.
Alltså det var så spännande. Och det roliga var att det här var dagen innan, så hade vi, eller dagen innan, alltså dagarna innan kanske, så hade vi pratat med några kompisar till oss som också var ganska öppna. Och då var det lite alkohol med i bilden. Och då kom det fram att de också hade såna här funderingar. Så det slutade med att vi faktiskt gick på klubben tillsammans, vilket också
var så. Herregud!
Ja.
Alltså det finns för mycket då,
men modiga
människor, Minna, eller hur? Jag ser framför mig parmiddagen när...
Ja, men det var sån trygghet. Vi gick och käkade innan och så gick vi på den här klubben. Vi fick en... Man får ju liksom en vandring och liksom genomgång så där, om hur det funkar.
Mm.
Och vi hade
vi
ingen
kan inte
intresse.
Säga ju, för vi har inte varit där.
Nej, förlåt.
Nej, bara...
men vi hade ju inget intresse av varandra, utan vi var där som stöttepelare till varandra, som kompisar. Och det var lite som att gå på klubben, förutom att folk kunde vara nakna och ha sex i hörnet också.
Så här, folk tog och dansade eller?
Ja, folk dansade, folk satt och drack, folk rökte, folk badade, folk bastade. Och sen hörde man massa ljud till slut som tydde på att folk hade det bra. Väldigt bra.
Mm, mm, mm. Och var det mer att ni tittade eller
träffade? Vi hade gått in med den tanken.
Mm.
Att lite så här, vi får se vad som händer, men vi får i alla fall bada bubbelpool och det är schysst.
Ja, det är schysst.
Mm. Ja. Men så var det en tjej där. Det ska sägas att fram till den här punkten, alltså fram till det här, då benämnde jag mig som heterosexuell också, ska sägas. Men sen så träffade vi en tjej där som var där ensam. Och det slutade med att vi var med henne hela natten.
Mm.
Tills det stängde. Och då insåg jag att det här är ju nice.
Mm.
It is.
Men ni var som en trekant liksom.
Vi var tillsammans hela tiden. Men sen, och det var ju också så där en insikt för mig att men hur känns det i mig när hon är med honom? Och...
Ja, hur kändes det?
Ja, men det var ganska spännande.
Mm.
Det fanns ingen svartsjuka med, för vi var ju där tillsammans och vi kommunicerade hela tiden.
Mm.
Vi hade inte kommit till, egentligen att vi hade inte pratat om regler så där mer, för vi skulle ju ta det lite som det kom.
Mm.
Men i slutet där, då var jag så himla trött, så hon frågade ju mig om lov att vara med honom, och jag sa kör. Jag tittar på, det blir jättebra. Så.
Mm.
Och sen blev vi helt fast.
Sen var vi fast.
Sen var vi fast.
I henne eller
i bubbelpoolen. Vad så här sugpropp, du vet, det liksom suger ut så här. Så sen så har de suttit i den här poolen.
Det gick rätt fort, alltså att vi skapade konto på diverse sajter och vi sökte andra par att träffa och gick på klubb flera gånger så där.
Mm. Men det var ett sexuellt utforskande, mer än ett relationellt utforskande.
Ja,
ja,
det var det.
Var det uttalat mellan er att ja, men det är helt okej att utforska sexuellt, men vi ägnar oss inte så mycket åt det känslomässiga?
I och med mina forum och så där, det jag hade läst på och det han hade läst på om, så sa vi det att vi började i sexuella för att vi älskar varandra och våra känslor ska stå först.
Mm.
Men att vi har inte fått utforska det sexuella med så många. Så det vill vi utforska tillsammans.
Mm. Mm.
Så det här är ju liksom en klassisk så här, paret, eller hur? Mm. Alltså ni stod i centrum för ert utforskande. Mm. Och så fanns det människor som ville utforska med er, kan man säga, på olika sätt.
Mm.
Sen gick det jättefort med att utvecklas från det här, ska sägas. Alltså vi gillar att springa istället för att gå, kan man säga.
Mm, det låter ju så.
Men när det känns rätt så säger ni ja.
Ja.
Mm.
Men det var ju också så här, det blev ju vänskapsrelationer med dem vi träffade, det ska sägas. Att vi åt ju middagar, vi spelade spel och sen hade vi också sex tillsammans.
Mm.
Men då var det ju mycket där, först skulle man vara i samma rum och tillsammans och sen så kunde vi dela på oss och vara i olika rum.
Så ni liksom hade någon slags, det fanns någon slags känsla först av att ni skulle verkligen göra det här ihop som par.
Ja.
Var det bra för er att göra på det sättet?
att ta myrsteg fast inte myrsteg. Ja. Men för oss funkar det. För då kunde man också känna efter varje gång så att man kunde prata efteråt. Att bara, men hur var det idag då? Hur kände vi? Är det något vi vill prova på en annan gång med det här paret? Eller, för jag kunde ju
men det
känna
var mest
mig...
par ni träffade ändå, inte så mycket enstaka.
Ja, bra poäng där. Jo, det var bara par.
Bara par. Jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad. För då det har inte jag så stor vana vid att träffa par som träffar par. Att då är man ändå liksom... Man går hem... Det är ingen som lämnas ensam. Man går till någon form av tillbaka till någon form av pargemenskap. Och det är väl det som är väldigt klassisk swingers-grejen, att man stannar i sitt par. Mm. Jag har förstått att det så är det inte riktigt nu då.
Nej.
Nej, vad hände? Hur gick det vidare?
Jo. Wow, nu ska vi ett jättehopp. Jo, men från att vi gick från att bara träffa par, det blir liksom flera års hopp. Det ska sägas att det blev ett par vi träffade väldigt mycket när vi bara träffade dem, och vi blev nästan som en, alltså det blev ganska familjärt, om jag faktiskt får lov att säga så. Vi kunde träffas för sig, liksom att jag kunde åka och träffa honom och maken träffade henne utan att vi behövde komma och vara tillsammans igen, utan vi var så trygga med varandra. Men där så tyckte jag att han började prata väldigt känslosamt med henne, digitalt. Jag såg sms de hade skickat med varandra, för vi var väldigt öppna med det, att vi ville kunna visa sånt. Och då tyckte jag att det blev lite för... Jag tyckte att det var för mycket känslor inblandat i det. Så då fick vi bryta med dem.
Romantiska känslor.
Romantiska känslor. Så vi bröt faktiskt med dem.
Oj!
Var ni överens om det, eller var det för att skydda er? Eller?
Vi kom överens om att vi skulle ta en paus med dem, gjorde vi. Och hitta tillbaka lite till med hur det ska gå till och vilka regler. Alltså att vi behövde prata lite mer om det. Så.
För ni ville vara, liksom, ha kvar den här primärkärnan, och att det ändå bara handlar om sexuella utflykter på något sätt.
Ja.
Men, för jag har hört att det gick till bli polyamoröst sen.
Ja,
vi träffade... Hur tog den vändningen?
Vi träffade ett annat par.
Vi träffade ett annat par.
Och det ska sägas att här är jag ju väldigt bi nu. Alltså för att jag har ju insett att jag är väldigt bi. Väldigt bi. Men vi träffade ett annat par som swingade. Och vi träffade dem väldigt regelbundet. Vi blev väldigt nära vänner. Men det var som att så fort vi hade träffats så höll de på att ta skilsmässa. Att så fort vi hade träffat dem så blev det något kall på tråden för dem. Och sen löste det sig, och sen träffade vi dem, och så löste det sig. Och under den här tiden så blev jag väldigt nära mannen i den relationen. Vi kände varandra utan och innan. Och jag kan ärligt säga, alltså nu i efterhand, att jag hade känslor där som jag kanske inte erkände för mig själv då.
Alltså känslor är ju känslor. Det är ju så här,
ja, det är sant.
Om man är nära människor så kan man ju säga, ja, men vi är bara vänner som har sex med varandra. Men det är ju svårt, tycker jag då, att vattentäta skott med känslor om man ska fortsätta att träffas regelbundet.
Och när då det här paret, när de skulle skilja sig på riktigt, när de skulle separera, för det gjorde de, då fick jag lite panik, för att då kände jag att då plötsligt blev han en singelkille, och då helt plötsligt, då får inte jag vara med honom. För det var ju våra regler.
Fanns det regler att det bara var par alltså?
Ja. Och i och med att de här känslorna fanns så fick jag ju lite panik.
Så vad hände då?
Jag tog upp det med maken och vi pratade om det, för då var det också så här, vi har ju lärt, jag och den här andra hade ju lärt känna varandra sexuellt, så då sa jag det, att det känns jättedumt att bara helt plötsligt, för att han är singel, då ska jag inte kunna utforska mer med honom, utan då måste jag börja om den här resan igen med en ny person som du inte känner och inte är trygg med. Den här personen känner du ju. Och i och med den konversationen så gick det bra. Att jag fortsatte träffa honom.
Så plötsligt hade du en egen separat relation som inte, men den var fortfarande att det skulle vara sexuellt orienterat.
Ja.
Mm. Mötas och ha sex. Men, och vad gick ramarna? Kunde ni sova ihop? Eller ja. Var det så här?
Sova ihop gick bra. Maken ville gärna höra. Liksom. Alltså, vi pratade alltid. Efter att jag hade varit iväg så pratade vi om det. Liksom.
Mm. Och fanns det någonting i den här processen? För det du beskriver är ju en väldigt försiktig process som är, å ena sidan enormt bejakande sexuellt, mm. men också väldigt, väldigt försiktigt. Mm. Och alla de här som reglerna som växte fram under vägen, hur det skulle vara och liksom vad det inte skulle vara framför allt. Mm. Kom de dynamiskt? Alltså, var ni hela tiden inne på samma gemensamma spår? Eller drog ni någonsin åt olika håll?
Jag tror att jag sprang lite fortare. Och det har ju mycket med att göra att och det fick jag dåligt samvete över också, att det är så mycket lättare, det var eller det är väl också, ja, det är inte alla som tycker det, men det var absolut lättare för mig att träffa andra än vad det var för maken.
Mm.
Han och som heter man,
att hitta.
Vad sa du?
Och hitta andra och träffa.
Ja, precis. Att mm. det var lättare för mig, och då bildades det lite dåligt samvete hos mig, att här har jag en relation som går jättebra, och han har det svårt att ens träffa någon.
Mm.
Mm.
Och dessutom är det ju faktiskt så att du kan man säga, hade ju avbrutit en relation där det började vara känslor för honom tidigare.
Ja, dessutom.
Hur pratade ni om det då?
Jag kunde se tillbaka att så här, eller att jag pratat med maken att så här, det är spännande att jag avbröt det då, men att nu så spelar det verkligen ingen roll för mig.
Mm.
Alltså, nu kan du skriva hur du vill med vem du vill, och det rör mig inte. För jag vet vad vi har.
Men den här övergången här, jag är så nyfiken på det. För det här, nu pratar du om en historia på ganska många år, eller hur? Från att
ja,
vi
förlåt,
var rätt
det här
unga.
Väldigt
och du sa att
stor.
Du blev polyamorös ganska ny för bara 2 år sedan.
Mm.
Vad hände? 2 år sedan, men poly väldigt mycket längre på ett mer
ja.
Sexuellt...
Den här relationen ja. Jag pratade om precis, den avbröts för han hittade en person som han skulle vara mono med.
Ja. Det är ju risken. Liksom,
ja.
När man...
Jag kände mig bortslängd och var ganska ledsen över det. Mådde dåligt en tid. Vilket märktes hemma. Men det var fortfarande ingenting som jag... Alltså, jag kunde inte vara riktigt ärlig i varför jag mådde dåligt. Utan jag förklarade fortfarande att det var tråkigt att förlora någon som hade det så bra sexuellt med. Men eftersom jag blev så krossad, så började det började kännas i mig att det var någonting annat.
Mm.
Att jag var på väg någon annanstans. Träffade en annan person. En singel man. Nu har vi kommit så långt.
Mm.
Att det gick bra. Träffade honom. Och återigen så kom det upp en massa känslor som jag fick dåligt samvete över. Men som jag hade. Nonetheless.
Mm.
Men han krossade mig också.
För han gick vidare i en monogam relation.
Nej, det gjorde han inte. Utan han betedde sig bara illa.
Ja, jag förstår. Ja.
Mm. Och det påverkade mig så mycket psykiskt att jag fick besöka vården. Liksom, jag blev sjukskriven i det här.
Mm.
Och det var
i
och
med känslomässigt krävande. Man ska ju inte säga att man bara, nej, men jag bara träffar andra och leker lite successivt. Det tar ju kapacitet.
Och i och med att jag blev så nedbruten av det här, då kom jag till ännu större insikt att det här är inte bara, det är inte bara sexuella känslor, utan det här är mycket starkare känslor.
Mm.
Och en del av mina samtal till psykologen eller med vården, det var ju att jag är ganska säker på att jag är polyamorös. Jag vet inte hur jag ska ta upp det med min man.
Mm.
Så där gick
jag. Så det kändes svårt att ta upp det trots alla år
ja.
Av sexuella liksom, äventyr med andra människor. Så kändes den här känslomässiga delen svår.
Ja, precis.
Däremellan var det som någon form av förbjuden gräns som inte fick överträdas. Någonting.
Ja, men precis. Och eftersom, men alltså jag hade det här sveket långt, många år tillbaka, men det låg ju ändå där också.
Mm.
Och jag tänkte så här, hur kommer han reagera på om jag berättar det här? Hur kommer vi gå vidare? Kommer vi kunna fortsätta vara gifta? Alltså det var jättetufft.
Mm.
Men det roliga är ju att när jag väl samlade mod till mig och tog upp det, då bemöttes jag av, ja men det vet jag ju att du är.
Mm. Såklart, han känner ju dig.
Såklart, ja.
Han har ju sett dig.
Det var inget konstigt. Det var inte ens någonting jobbigt.
Men samtidigt så var det ändå ingenting som hade känts som ett lätt steg att ta. För att det var kanske någonstans ändå ett hot mot er, eller?
Ja, ja men precis. När man har varit tillsammans så länge.
Men om du skulle hoppa till nu, liksom, var någonstans är du i polylivet? Och hur ser din så här relationskarta ut? Så du är... Du är gift och du har en annan relation.
Ja, jo men precis. Och den andra relationen jag har med flickvännen, den är väldigt fin. Och den är väldigt stor för mig också. För det är ju min första relation med en kvinna också. Det sköna med det är att hon är en barndomsvän till min make. Så att vi kan ju umgås alla tre. Vi har väldigt mycket... gemensamma vänner och hon var redan accepterad i min familj och sådär. Jag väldigt fort så insåg jag att jag kommer inte kunna hantera primära och sekundära partners, utan jag gjorde det klart, eller jag pratade med maken om det, att ni är på samma nivå. Även om jag har varit med dig så här jättelänge, så kan jag inte, ni är på samma.
Vilken skillnad, jag tänker så här, för liksom i swingningvärlden så finns det ju, på de allra flesta ställen så är det ju en väldigt tydlig hierarki, och det är liksom hela systemet är upplagt av det. Mm. Antingen är du ingår i par eller möjligtvis flersamma relationer förstås, men väldigt mycket av parhierarkin då. Och sen singlar och liksom...
Ja men precis, så det är också väldigt... Sen blir det ju en del hierarkiskt för att vi redan är gifta, för att vi har ett hus, en del gemensam ekonomi och sådär.
Men, hur gör ni med att bo ihop och dela liksom tid på det sättet?
Det hjälper att maken har en flickvän själv.
Han träffar också någon som han... Hur kände han inför begreppet polyamorös, att ha känslor för fler och utveckla relationer känslomässigt? Kände han sig som polyamorös också, eller kände han mig så här, okej, nu går vi den vägen. Klart kan jag kan öppna upp, även om det hade räckt för mig att vara sexuellt flersam.
Jag tänker att han är mer som den andra personen du beskrev. Så därför har jag tagit upp det med honom flertalet gånger. Och försökt problematisera det. Jag tror att han tar det lite som det kommer. Men att vara polyamorös, det är inte främmande alls för honom.
Det blir lite som det blir,
ja,
helt enkelt.
Ja.
Och så är det trevligt om man gillar varandra när man har sex också.
Ja, precis. Så det funkar jättebra. Och sen blir det ju så att ja, men den här veckan så var jag med flickvännen mer med honom. Ja, men då nästa vecka kanske jag är med honom än med henne. För hon har ju en egen lägenhet.
Med någon annan som han träffar, och då kan hon komma hem till dig. Så ni går lite om lott och sådär.
Ja men precis. Hon har ju, min flickvän har inget emot om att vara här i vårt hus. Och det är väl för att vi har känt varandra så länge. Medans makens flickvän, hon är ju lite mer restriktiv. Hon vill att de är hos henne. Så ikväll till exempel är han hos henne, och då kan min flickvän vara här med mig.
Så blev det.
För mig är det här en ovan väg att öppna upp, eftersom jag inte kommer från swingershållet, eftersom det inte har funnits den där alltså de här väldigt tydliga gränserna under lång tid mellan vad som är känslomässig trohet och sexuell trohet. Utan när jag på något sätt valde att göra upp med att leva monogamt, så var det hela paketet på en gång. Tutti frutti liksom. När du tittar tillbaka nu så tänker du att det kan funnits liksom tecken på att du kanske har haft en mer av en polyinriktning. Om du hade vetat det eller haft förebilder. Eller vad tror du hade behövt för att liksom öppna för det? Eller se att det har varit så?
Jag tror absolut att jag hade behövt se det mera i min omvärld. Jag tänker att idag så finns det ju mycket, det finns filmer, det finns tv-serier. Folk pratar mer och mer om det på nätet och i radio och poddar och sådär. Och om det hade funnits då när jag stod mellan de här två fantastiska killarna så hade jag nog stannat i det längre. Jag kan till och med se tendenser till ett ännu tidigare. Så. Men att då var det inte ens, det var inte ens en tanke. Alltså när jag funderade på att jag vill ha er båda, då trodde jag att jag var liksom den första som någonsin hade sagt det. Som hade, som kände så. Annat vet man ju idag.
Idag gör vi lite som vi vill.
Ja, vi lever
som
livet.
Vi känner.
Ja.
Jag har inte heller så stor erfarenhet av swingersvärlden och sådär. Men jag tänker att det är ju många som mår väldigt, liksom, ja, men man väljer ju en partner och någonstans är det här underförstådda att när man väljer en partner så väljer man en partner för livet. Det ska verkligen vara en livslång relation. Det är på något sätt idealet i relationer i våran kultur. Även om skilsmässor är vanliga, men när vi blir tillsammans med någon så pratar vi inte om, ja men sen när vi skiljer oss då kan vi göra så här och så här, utan det är ändå så där, ja, när vi blir gamla och så där, då så kommer vi att vara tillsammans fortfarande, för det är det som är liksom det bra. Och då kan det ju bli liksom lite hisnande om man är 35 liksom, eller 25 och vara så här, ja men det är klart, självklart ska jag ju leva med den här människan tills jag blir gammal och dör, men alltså ska jag aldrig någonsin i hela mitt liv få vara sexuellt nära någon annan människa. Det är ju en enorm begränsning, tror jag, för ganska många. När man börjar reflektera över det på ett lite mer existentiellt plan. Alltså då pratar jag bara om den sexuella delen. För att den andra delen kan man ju någonstans också få tillgodosedd i att nej, men jag kan ju vara vän, jag har mina nära vänskaper och i vänskaperna så kan det finnas en massa kärlek och känslor, för i vänskapen är känslorna tillåtna och det, där är det mycket mer glidande skalor och sådär, men det sexuella, det blir så otroligt hisnande och där någonstans uppstår den här drömmen om att det är väl inga problem att ha vattentäta skott mellan och ha lite juck och penetration och liksom sex och hångel jämfört med att ha känslor eller att ha känslor å andra sidan. Det är väl inga problem att ha vattentäta skott. Och den idén är ju inte ovanlig. Jag menar, swingersvärlden är ju väldigt aktiv. Men den fascinerar mig att man verkligen är så noga med de här vattentäta skotten för att skydda det här idealet om att vi ska ju ändå bli gamla tillsammans. Och något allt annat är ett hot mot det.
Men det är det jag också brukar prata med så många om. Att, ja, men den här vanliga jämförelsen att man kan älska flera vänner, man kan älska flera syskon och flera barn. Men när det gäller alltså romantiska partners, då helt plötsligt då kan man bara ge all sin kärlek till en person. Och det är så orealistiskt. Och det är så många, eller förlåt, det är inte orealistiskt. Det finns de som lever monogamt och har det jättebra.
Ja.
Men att det finns så många som med lite kommunikation, med lite ärlighet kanske skulle kunna leva annorlunda om man vågade ta det steget.
Så hur har du blivit mottagen i det då? Jag tänker att det var ju dels med din man, men sen finns ju en hel... Alltså vänner och familj och så här. Hur har du gjort med det?
Kan säga också att du lever i en mellansvensk mindre stad. Du bor ju inte i Stockholm där det ändå finns ett avantgarde på något sätt. Utan att det är lite skillnad i det. Kanske, säger jag.
Ja, men jag har alltid varit ganska öppen med min familj. Så det kom ju fram också att vi hade, det blir ganska påtagligt när det är så här, ja men vad ska ni göra i helgen, ska ni komma över? Nej, vi ska iväg, till vilka då? Ja, ni vet inte vilka det är, men ja. Alltså att vi åkte bort så mycket, vi träffade mycket folk, så att det fanns ju redan lite aningar i både kompisgänget och familjen. Så när det kom fram så var det heller inte jättelångt bort till att så här, ja, men det måste ju bli känslor involverade också. Så när jag berättade för min familj, då hade jag ju min flickvän redan. Och de visste ju vem det var, även om de inte kunde tänka sig att det var så det stod till. Och hon är ju väldigt omtyckt av min familj. Så det var så här, förresten, det här är nu, vi är ihop nu. Vi är inte bara kompisar, vi är ihop. Hon är min andra partner. Och det är klart att de blev ganska ställda, och det tar ju tid.
Jag tänker nu, du pratar om att ni inte har någon, försöker att inte tänka hierarkier mellan ditt äktenskap och din flickvän. Träffar din flickvän även andra?
Nej, hon är väldigt monogam.
Hon är monogam?
Ja. Det är inte helt.
Och hur går det ihop för henne? Nu kan ju inte förklara hur hon känner det, men hur blir det för dig?
Vi kommunicerar mycket. Kommunikation är bra. Och när vi hamnar i de samtalen så säger hon ju att jag vet ju vem jag har blivit kär i, och jag vill inte förändra dig. Men hon vill ju heller inte, om det är så att jag träffar någon annan, så vill hon ju inte höra om det.
Då Nej. Blir det lite jobbigt för henne.
Ja.
För då känner hon sig lite... Ja, ni vet inte hur hon känner.
Nej, alltså, jag tror, alltså, när vi pratar så känns det inte som att hon har något problem om jag skulle vara med någon sådär. Men det blir problematiskt om det skulle bli så att jag träffar någon som jag spenderar mycket tid med, så att hennes tid blir förkortad. Det är där skon kommer klämma. Att dela tiden med min make som hon också känner, det gör henne ingenting.
Det är en ganska vanlig dynamik som jag både stött på själv men också läst en del om. Just det här att det som fanns redan när relationen började, det är ju på något vis ingångsvärdet. Ja, men det här är, så här är korten, det här är vad jag köpte på något sätt. Eller det här är det jag visste om. Men när det kommer in en ny partner eller på olika sätt andra människor, så kan det bli mycket känsligare. Just för att ja, men då är det som du säger, det blir en omförhandling då.
Ja,
hur blir det nu? Och det vet man ingenting om. Alltså, att gå in i relationen och tänka, ja, det här är den platsen som finns för mig. Ja, men hur många personer kan Sara samtidigt hålla liksom, i aktiv relation? Och vad händer med min tid eller vår tid? Mm. Absolut. Ja, det är inte, jag tänker att det är inte dugg konstigt att det blir mycket mer laddat än den relationen eller de som redan fanns liksom från början. Så just nu så är det så här någon blandning av lite köksbordspolly här och lite parallellt där och ja, på olika sätt.
Ja, men lite så.
Ja, hur är, om du skulle så här drömma framåt då, hur vill du ha det? Hur vill du ha ditt relationsliv? Vad ser du framåt?
Bo ihop allihopa? Eller har du mera parallellt?
Ja, alltså jag skulle vilja... Alltså jag tycker att det låter drömmigt att ha typ en gård där alla har varsitt hus, men man är ändå tillsammans på samma plats.
Den klassiska byn.
Ja, jag med alla man älskar. Sådär. Ja, det tycker jag låter... En gata där alla har ett hus bredvid varandra. Så man kan fortfarande stänga in sig, man kan vara i fred, man kan dela upp sig om man så vill, men någon har ett jättestort hus och där kan man...
I mitten finns det här kollektivhuset där man har
där kan man spela brädspel 10 pers. Men jag vet inte, alltså det är så svårt också i samhället med, ja, men du vet, med regler och äktenskap och som sagt inga barn än. Hur gör man det? Alltså det är jättemycket. Man kan ju inte ens lägga till en relation på Facebook, alltså.
Nej, det är lite begränsningar fortfarande i hur vi uttrycker oss och beskriver vårt relationsliv. Det är det verkligen. Och sen så är det ju, jag menar, det är ju normer åt alla håll. Och det som jag har tyckt varit svårast genom alla de här åren, det är ju Och hela tiden hitta tillbaka till mitt centrum. Och vad är det precis vad jag vill? Och om jag försöker att inte gå efter hur jag borde göra för att vara en bra Polly, eller hur jag borde göra för att vara en bra flickvän, eller hur jag borde göra för att vara bra, bra, bra. Liksom. Utan verkligen återgå hela tiden. Vad mår jag bra utav? Ja, just nu så mår jag bra utav att mina relationer har olika status. Och det är ju som att svära i kyrkan i vissa polykretsar där, det är som, där man är lite grann som du pratar om att, ja, nej, men jag vill inte ha några hierarkier. Jag är visserligen gift och jag är visserligen sådär, bor med den ena, men jag vill att det ska vara helt ohierarkiskt. Men att det inte får uttrycka det här, ja, men de här relationerna betyder faktiskt olika saker för mig just nu. Och det betyder inte att jag inte vill ha det så. Eller så. Det har jag tyckt varit svårast. Att hela tiden återgå till min egen dröm.
Om du skulle titta tillbaka då, 8 år eller 7 år eller vad det nu kan vara, på Sara där i början av den här flersamhetsresan. Vad skulle du vilja säga till henne?
Jag skulle bara uppmuntra henne till att vara ärlig tidigare. Alltså ärlig mot sig själv, ärlig mot andra. Att mina känslor är valida, att det inte är något fel med dem. Bara ta sig till dem och fördjupa sig i dem. Istället för att vara rädd för dem.
För någonstans är det ju spännande hur lång tid det kan ta att komma fram till att känslor skulle kunna vara okej. Även när du har brutit ganska många andra normer.
Har du några råd till, ja, men hur man kan tänka?
Alltså mitt råd är väl egentligen att så här, det finns ingenting som går sönder av att man kommunicerar om det. Alltså så. Att om man som swingers faktiskt inte bara är i sänghalmen, utan man har goda samtal, man spelar spel eller umgås. Och man utveckla en relation med folk som liksom är över flera år. Och
vänskaper helt enkelt.
Ja, absolut.
Jag tänker, för mig så är ju vänskaper ofta grunden i alla oss relationer. Jag brukar ofta tänka, finns det en vänskap i det här mötet? Oavsett
om det
utvecklas.
Finns en nyfikenhet att fördjupa det. Eller att utforska det. Att det kan vara annat. Att man inte behöver vara rädd, men att man bara kommunicerar det hela tiden. Det tycker jag är jättehjälpsamt, att man pratar.
Jag tänker också på det här med bisexualitet. För att jag kan ibland få så här lite kli och allergiska reaktioner. För det är kanske en fördom jag har inför hur swingers-communityt ser på bisexuella kvinnor. Har du någon reflektion om det, eller är jag helt fel ute när jag tänker att det också ses som en... Ibland är det liksom mer av att det är så härligt och det är liksom en sexuell fantasi mer än att det ses som en...
Den där kompletterande kvinnan.
Ja, men också att ja, men jag blir inte svartsjuk om du är med en annan kvinna. Alltså om min fru är med en annan kvinna blir jag alltid svartsjuk. Utan det är själva kuken som är grejen. Och fittor blir man inte lika...
Det är din erfarenhet, Sara.
Ja, det är inte en fördom. Det är en bekräftad fördom i så fall.
Hur har du hanterat det då? Men jag tänker, om du sen liksom upptäcker att jag är ju bisexuell. Vad betyder det i det här communityt?
Det var en bra fråga. Nej, men alltså man har haft de diskussionerna jättemånga gånger med vänner också. Att så här, nej, jag skulle inte bli avundsjuk om du var med en tjej. Men du får inte vara med en kille. Va? Är du seriös? Alltså så att det verkar så... Det är svårt att förstå. Och jag vet faktiskt inte hur man ens...
Varför är det en sån etablerad, stark... Jag ska inte kalla det norm, men liksom...
Jo, det är ju för att riktigt sex är mer penetration.
Vad sa du?
Riktigt sex är penetration.
Av kuk.
Av kuk. Inte av andra grejer.
Alltså, det finns många saker att penetrera med. Ja, men nej. Liksom måste vara en kuk ibland.
Ja,
viktig.
Så är det ju.
Det är först då det är riktigt sex.
Precis. Ja. Enligt väldigt många.
Ja, just det. Och det är det enda sortens sex man kan bli hooked på, va?
Jag tänker det, för det, en fördom som jag har, eller någonting som jag har stött på i utkanten av swingersvärlden, det är ju att ja, men vi kan ha penetration, det går jättebra, men om vi kysser varandra, då blir det för intimt.
Ja, det var så, också så himla jobbigt i början.
Men är det en fördom som är sann?
Vi provade på den regeln i en timme och det kändes jättekonstigt.
Ah.
Avbröt med ett par för att de hade den regeln och det kändes jättekonstigt. Jag förstår inte den tanken.
Nej, och det här är olika grader av intimitet här. Vad som skapar intimitet i den sexuella akten då. Att, min kyssa, det är minsann farliga grejer.
Precis.
Och jag vet ju själv att jag menar, om jag måste välja mellan penetration och kyssar i ett möte med en ny människa, så klart jag väljer en kyss.
Absolut.
Alla dagar i veckan. Att få förlora sig i en kyss är 10 gånger hetare än all penetration i världen.
Men det finns de som har samma...
så vi ska inte vara sån.
Men det finns de som har samma regler kring oralsex. Att så här, penetrativt är okej, men oralsex är också intimare än... penetration.
Ja, ah, alltså oralsex är mer intimt än penetration.
Mm.
Ah, det här är så spännande.
Och tvärtom. Det finns ju också tvärtom. Så att alla är
det
olika.
Finns tvärtom. Alla har sina egna idéer om vad det är som är intimt. Även om vissa saker blir vanligare för vissa.
Ja, men precis. Och jag tror att alltså, det här med kyssarna, alltså det här med munnen, det har blivit en sån grej. Alltså, det står överallt om det. Som första regel. Om man googlar på vad är swinging eller hur går det till. Så bara, vissa gör upp regler typ att man inte ska kyssas. Och då tar nybörjare, de tar den regeln rakt av.
Ja, men det verkar rimligt. Men också för att jag tror att många själv tycker att kyssar är väldigt intimt. Fast det är ju som en penetration, ja. Hur blev det ointimt?
Ja, men för mig är det nog så här att sex utan intimitet är helt ointressant.
Ja.
Men det är ju för mig, alltså, och det betyder ju, ja, men det är intimiteten jag vill åt. Så då blir det ju så jädra kontraproduktivt om jag tänker att jag skulle ta bort de grejerna. Som då för mig leder till intimitet. Och då kan ju det vara ett kortare eller ett längre möte. Men det är spännande att fundera på. Jag tycker jag ofta har tänkt på vad är mina... Om jag liksom tittar på hur mina möten med människor ser ut. Vad är det för tågordning? Liksom? Vad är det som gör att jag blir intresserad i första hand? Och vad är de första stegen för att... känna om min kropp vill vara nära den här kroppen. Eller... Och det är ju så spännande att försöka sätta någon slags regler runt det. För det ser olika ut för olika människor. Men jag tror att... Nej, för mig är kyssar väldigt intimitetsskapande. Och jag vill ha intimitet.
Ja, men ni kan tänka er att vara med någon. Eftersom du nu säger att kyssar är så viktigt för dig. Mm. Att vara med någon som bara, nej men du får göra allting men du får inte kyssa mig på munnen.
Nej, men då kan vi...
Då blir det ingenting med Karin.
Nej, precis det jag menar. Det är konstigt att vara i den situationen.
Men om du tänker tillbaka så här, tror du att du kommer att gå tillbaka till swinging någon dag? Eller är du forever lost into the poly community?
Poly community is the best.
Nej, men jag tror att det finns människor som går fram och tillbaka genom livet. Liksom, var man är någonstans.
Nej, men så här. Alltså, det finns ju inget som säger att jag inte har en fot i det just nu. Så kan jag säga. Mm. Att, även om jag är öppet polyamorös och lever med mina partners, men alltså tillfälliga sexkontakter, det kan man ju ha oavsett. Liksom. Mm,
absolut. Mm. Absolut. Jag tror jag mer tänkte på det här när vi pratar om reglerna och liksom hela det här. Så här, jag tror att du kommer att gå tillbaka till något som är liksom snarare någon slags på ytan en monogama relationer.
Nej, aldrig. Aldrig. Nej, nej.
Mm.
Det går inte.
Det är svårt att backa.
Ja, det är det.
Det är verkligen svårt att backa. Sen kan man göra omvärderingar. Liksom, på olika sätt hur man vill göra, men det är verkligen svårt att backa helt och hållet till, nej men nu slutar vi det här, och särskilt om man bara är en ena som vill backa, det är ju
Jag har en vän som brukade säga att han, när han var i det här, i flersamheten, så gjorde han poly. Men att han inte är det i grunden. Och om man använder det sättet att tänka skulle jag nog säga att jag är tvärtom.
Mm.
Att jag är poly. Jag kommer inte kunna backa på det.
Mm.
Skulle någon av mina partners ha problem med det, då skulle det bli väldigt jobbigt.
Mm.
Så.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att det finns de, särskilt singelmänniskor, folk som går in i en singelfas och söker, då provar man sig fram och provar i olika relationer. Jag tror att det är ett bra sätt att ta sig an livet också, att inte vara så här, okej, nu ska jag vara med en i taget och så här, utan så upplever jag att datingvärlden ser ut, och då kan det vara en del som glider på skalan, ja men nu är jag poly ett tag här, men jag vet inte hur det blir sen. Men de är ju enligt vår delade erfarenhet lite riskabla, för att ja, plötsligt är de ju, hittar de den där monogama partnern som ställer det som krav.
Ja.
Och då förlorar man dem. Så det är ju verkligen en balansgång. Men likväl är det en ganska sunt och mänskligt och klokt sätt att hantera sitt liv, tycker jag.
Mm. Och nu har vi inte kommit in på det. Vi har inte pratat om svartsjuka någonting. Men Nej. Det har ju också varit en sån där sak att det är en känsla som vilken annan som helst, och den går att hantera. Man kan prata om den och jobba med den.
Mm. Mm. Jo, men det har vi ju pratat om några gånger i Polyprat, och det kommer Polyprat att återkomma till, tror jag, på egna avsnitt flera gånger. Mm. För det är precis en känsla som vilken känsla som helst, men det är också en känsla som kan handla om som vi hamnar i mer kanske när man, människor runt omkring oss helt uppenbart har fler relationer, och det går att hantera på olika sätt. Så det kommer vi anledning att återkomma till.
Mm.
Det här samtalet idag ska knytas ihop.
Mm.
Sara, har du några sista kloka ord? Vi har varit helt fantastiskt att få höra din historia. Lite annorlunda jämfört med våran. Ganska mycket annorlunda. Men till slut så sitter vi på ungefär samma stol i alla fall.
Mm. Fast du har varit i fler bubbelbad.
Ja.
Alltså. Sannolikt flera smaskiga situationer. Mm. Har du någonting att skicka med till våra lyssnare, Sara?
Det här är en superbra podd. Lyssna mer på den.
Tack.
Jag tycker att det är jättekul att få lite av den här, känna att vårt community lite öppnar sig mot varandra. För att det finns ju ett antal poddar, och det finns mycket att läsa, och det finns mycket kunskap som handlar mer om swingers och klubbvärlden och så. Och jag tycker det är jättefint att få dina perspektiv från det, för jag tror också att den resan som du har gjort är vad en del drömmer om, och en del är typ, det här är den värsta mardrömmen, tänk och upptäcka att min partner egentligen älskar andra. Och så här. Och jag tycker att det är skönt att höra lite av att, ja men det kan också vara så att det faktiskt fan är värre i ens huvud och i ens fantasi än vad det är i verkligheten. Det vill säga, det går också att göra den här resan och utveckla och behålla viktiga relationer.
Mm.
Ja, men det skulle jag kunna säga ändå, att alltså, med tanke på min erfarenhet där, när jag hade burit på det här så länge, och när jag väl sa det så var det ingen nyhet. Mm. Att jag tror att det är säkert vanligt att man tror att man går och bär på någonting jättehemligt, men de omkring dig, de vet redan. Alltså, det finns redan på känn.
Ja, jag tänker på det när jag så här kom ut som bi i min omgivning. Och då får jag säga, jag tror inte det höjdes liksom inte ens ett halvt ögonbryn någonstans. Ja, jo, det var en på mitt jobb som var så här, jag var helt säker på att du var flata. Tack så jättemycket.
Hörrni, tack alla lyssnare. Säsongen är igång. Glöm inte att signa upp om ni vill på Patreon. Och följ oss på Instagram och Facebook för de senaste nyheterna.
Mm.
Vi är tillbaka om en vecka.
Oh, tack ska ni ha. Hej då.
Tack, hej då.
Hej.
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.